Man sitter längst fram så är man ensam. Och när man vänder sig om har man många vänner. Det är härligt. Vi får nog börja med en bön. Vi tackar dig, älskade Jesus, att vi än en gång får samlas tillsammans. Som Ali sa här, komma, det är en tillgång, det är en oerhörd välsignelse att få mötas till Guds tjänst. Tala genom ditt ord och låt oss alla få något med oss hem. Amen. Ja, om vi har riktig tur så ska vi få med oss 3 stycken uppmaningar med oss hem från vår gudstjänst, från predikan. Vi får hoppas på det. Och det är saker som vi kan ha med oss resten av våra liv. Och enligt mig och Guds ord så är de viktiga och nyttiga för oss. Vi har ju, Ida introducerade oss lite i en text som står i Lukas evangeliet, som vi på ett eller annat sätt ska stanna inför eller utgå ifrån i predikningarna här nu i vår. Och det är ju Jesus som precis har börjat sin verksamhet. Vi vet lite om när han föds och vi vet när han är i templet. Sen är det en lång sträcka där till han blir 30 år ungefär, någonstans där. Och så börjar han sin verksamhet. Förmodligen har han gått i skola, i synagogan, judisk skola. Och sen har han säkert snickrat hemma i pappans verkstad och lite annat kan man tänka sig. Varit ihop med kompisar och lekt och. Och så börjar han undervisa och så kommer han på hemmaplan här nu då. Nu kommer han hem. Där alla känner honom som snickarpojken. Och då står det så här att han går till synagogan. Han är inte kallad dit. Han går dit bara som för att han brukar gå dit. Ungefär som ni har gjort idag kan jag tänka mig. Ja, nu är det söndag. Nu brukar vi ju gå till Söderportkyrkan eller något annat. Så kommer han bara dit. Och det verkar som att han inte heller väljer ut vad han ska läsa själv. Det är som om någon annan har förberett alltihopa. Det är lite otydligt, jag är inte säker på vilket, men de ger honom Jesaja bokrulle. Förmodligen tyckte de här prästerna och de skriftlärare att han skulle läsa ur den. Och när han öppnar den så är det som man tar en tumvers nästan. Eller hade de rullat fram den så att han förmodligen skulle träffa det stället, det vet vi inte. Men det är liksom inte så där att han har bestämt allt innan själv. Men det bara öppnar sig. Och då får han läsa det här som profeten Jesaja har skrivit ner kanske 700 år tidigare. Och det läser vi så vi har det med oss. Då står det så här: Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna, syn för de blinda och för att ge de betryckta frihet. Och predika ett nådens år från Herren. Sen rullade han ihop bokrullen och räckte tillbaka den och satte sig. Och så fortsätter den här texten och den ska jag inte beröra här. Det jag skulle stanna lite inför och utifrån här, Det som är som en överskrift över alltihop. Den här förklaringen liksom. Det här är mitt uppdrag. Det är ju det han läser här. Och han säger sen, det här har gått i uppfyllelse. Framför era ögon. Nu kommer det. Var med på detta nu. Men som en överskrift över alltihop detta så står det. Det är ett glädjens budskap. Och när man tittar, man kan ju leta upp den här versen. Den finns ju i Jesaja såklart, för det var ju därifrån han läste. Då är det lite spännande, för när han lägger ihop bokrullen så är det precis innan nästa mening som kommer i Jesaja låter så här. En hämndens, till att predika ett nådens år från Herren. Och så fortsätter det. Och en hämndens dag från vår Gud för att trösta alla sörjande. Och på något vis så väljer Jesus, inte för att han inte tror på att Gud en dag ska döma, att Gud en dag ska skipa rättvisa över alla, allt och alla. För det säger Bibeln klart och tydligt. Allt ska få sin rättvisa. Och efter det så står det att det ska bli en tröst till alla sörjande. Och då bara mina tankar bara går till detta när vi bara tittar på krig och fasor och vi säger hur går det med alla barn som får lida och alla oförskyllt och så här. En dag ska de få tröst, de sörjande. På något sätt säger ordet att den dagen ska komma. Men Jesus säger, den är inte nu. Nu är det en tid av glädjens budskap. Nu är det en tid när allt det här, frihet för de fångna, syn för de blinda, betryckta ska få sin frihet. Det är en tid mellan här som är präglad av glädje. De här berättelserna som berättar om Jesu liv här, de kallas ju för evangelier. Kanske du har hört det förut, men vi kan ta en liten upprepning. Evangelium var ju ett ord som man använde i samhället där Jesus verkade. Och det kunde vara så här att någon, när det var något viktigt, riktigt viktigt som hade hänt, som berörde alla, så var det någon som kunde komma ut och så ropar man, hör här, jag har ett evangelium. Kriget har tagit slut, till exempel. Det har blivit fred. Eller, jag har ett evangelium, lyssna, det gäller alla. Ni ska inte behöva gå hungriga längre, för landet har fått köpa säd från grannlandet eller något annat, något liknande. Ett evangelium, ett glädjebudskap, något som berörde alla och som var, vad skönt, äntligen, vad härligt, vad gott. Liksom alla kunde ta emot det. Det var ett glädjebud för alla. Och det ordet använder den kristna församlingen. Detta är ett evangelium. Alla författarna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, de får det. Det här är evangeliet enligt. Och sen, det här har de skrivit. Och så är hela Jesu liv. Det Jesus säger att han predikar vet vi ju att det var så mycket mer. Så att om du tänker att jaha, det här gäller ju inte mig, det gäller ju bara mig här idag som står här framme. Så är det bara att tänka lite bredare. Det är ju hur rätt som helst det Jesus gör. Han ger de hungriga mat. Han hjälper de som är ekonomiska brottslingar till att sluta med sin brottslighet. Ja, hur mycket som helst. Han gör verkligen det som står här. Han ger de betryckta frihet. De fattiga får ett glädjebudskap. Och då ställer jag mig frågan till mig själv. Är evangeliet ett glädjebudskap i mitt liv? Och ibland så är det ju så, åtminstone för mig, kanske för dig också, att livspusslet, det kan vara sjukdom, lidande, olika saker vi möter i livet som är jobbiga och som man får kämpa med. Och det blir liksom som ett lock som också läggs över evangeliet och Guds alla löfte och allt det som liksom är ett glädjebud för oss. Och på något sätt så behöver vi försöka återta glädjen i evangeliet. Jesus säger, detta är ett glädjebudskap. Och är det inte det för oss så kanske vi måste fundera på, vad är det som har gått snett här? Vad är det som har gått? Varför är det inte det för mig? Allt i den här världen är inte glädje. Det kan vi gott konstatera. Men evangeliet är ett glädjebudskap. Det säger Jesus med tydlighet. Den andra uppmaningen till oss, den har jag faktiskt burit med mig rätt länge. Den har liksom funnits där och mer eller mindre var tydlig. Men nu kände jag, och det var innan Ida frågade om jag kunde predika och sådär. Och jag känner att jag måste ha med den till oss. Vi behöver den. Jag behöver den. Och det är egentligen en vers i Bibeln. Och den som, författaren som skriver den här versen, han är en riktig, vad heter det? Liksom handlingens man. Han får saker gjorda. Han är inte en sån som sitter och pratar att vi borde göra, eller det, så här skulle man egentligen ha gjort. Och sen när det väl ska göras så finns människan någon annanstans. Han är en som tar tag i saker. Han jobbar stenhårt. Han håller på, det verkar som om, ni kanske inte håller med mig, vi får se. Då får ni ha en annan bild. Men för mig är det så att den här författaren, han bara får saker gjorda. Han är entreprenör. Han kanske är egen företagare. Mycket möjligt. Hela tiden har han något på gång. Och så skriver han så här. En vers ska jag läsa först. Först av allt uppmanar jag till bön för alla människor. Innan ni gör någonting annat. Det viktigaste av allt är att ni ber personliga böner. Och det är Paulus som skriver detta till sin vän Timoteus. En lite yngre kille som har blivit frälst, har blivit kristen för ett litet tag innan. Jag vet inte, något år. Det kan säkert Conny och Ingrid eller Ida, någon som har läst lite mer. Men ett litet tag innan har han skrivit till honom. De är båda igång och försöker hjälpa människor att kyrkan ska växa och att nya människor ska komma till tro. Paulus korsar ju Atlanten, nej, Medelhavet gång på gång, och han är i sjönöd och liksom han har varit, och han säger på många ställen, jag har varit med om det mesta. Och så kommer detta. Det viktigaste av allt är att ni ber personliga böner för alla människor. Och jag har insett hur viktigt och hur värdefullt det är. Och börja ana vad som ligger i det. Jag har hittat ett annat ställe här. I Johannesbrevet, alltså Johannes, förmodligen är det lärjungen Johannes som också skriver brev i Bibeln, med största sannolikhet. Och första brevet han skriver, så står det så här i kapitel 5 och 14 och 15. Och detta är den tillit vi har till honom. Att om vi ber om något efter hans vilja, då hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi att vi redan har det vi har bett om i vår bön. Och det Paulus skrev tidigare där, så skriver han sånt om den här bönen, personliga bönen. Sånt är rätt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Jag skulle vilja säga att den här har 100% i avkastning, om man nu kan använda det ordet, den här bönen. Jag vet inte om ni får ihop de här båda bibelställena till något annat. Oerhört starkt över människors liv. Vi ber om något efter Guds vilja. Gud vill att alla människor ska inse att han är frälsaren, att han är konung, att han har skapat, att han är den han sa att han var. Och när vi ber om det, så hör Gud, och då har vi redan fått det vi ber om. Den här bönen, Erik Alnemo, känner ni till, några utav er i alla fall. Han var här för några år sedan, han och hans fru. Och han predikade i en predikan om bön, olika sorters bön. Jag skulle vilja komma ihåg mycket mer, jag glömmer mycket, men jag kommer ihåg att det var olika sorters bön. Och han gav dem vid namn lite, och att de kan vara olika så. Och någon i alla fall var ju god morgonbönen, eller hej Gud bönen. Den där första som man slår upp ögonen om man har börjat att tro att Gud finns, och så kan man bara slå upp. Och då kommer det: tack för att jag fick vakna idag. Eller bara den här tanken kommer: det var gott, jag kom upp på mina ben igen. Och jag skulle vilja, om jag skulle ge ett namn till den här bönen, så skulle jag vilja kalla den för andasbönen. Andasyrebön. Något som vi får göra hela tiden. Vi möter människor, de flesta, antingen möter vi dem öga mot öga, eller kommer de i vår tanke. Jag tror det. Det kommer människor i vår tanke, alltså namn och bilder framför oss hela tiden. Och i vår vardag, så för många av oss, så möter vi människor hela tiden. Och Paulus säger: be för människor. Och ni kanske märkte att jag hoppade över, för här Paulus, när han säger det, så har han med hela arsenalen av böner. Han säger, det står ju så här egentligen: jag uppmanar till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. För alla människor. Inte bara några goda vänner vi har någonstans, eller någon som vi... På något sätt, ett sätt att möta tillvaron. Så har jag börjat tänka. Och vi funderar ibland så där. Ni vet, det är lätt att börja tänka det här glädjebudskapet. Varför vill ingen fatta att det är det bästa som finns? Och vad jobbigt det är, lite så. Och sen märker man sin egen, liksom, sitt eget bidrag till det hela. Ja, det är ju inte... Så kan jag tänka. Det blir inte så bra det här. Men den här tacksägelsen för andra människor, det gör något gott med oss. Och det gör något gott med den människan vi börjar tacka för. Den vi börjar be för. Det står så i Bibeln och det stämmer. Den där pekfingen som kan komma, om den inte visas så här, så kan den sitta här uppe i huvudet lite. De är högljudda på lördagskvällen kanske och dricker öl, och sen klipper de gräset på söndag morgon när du går till gudstjänst eller något annat. Varför ska jag hela frid? Någon ordning kan det väl få vara. Alltså, det finns så lätt att börja i negativa tankar om situationer och människor och allt. Så här. Tacka för alla människor. Be för alla människor, säger Paulus. Det blir nästan omöjligt att tänka såna här fjuttiga tankar om människor på något sätt. Jag märker det. Det drar en in i ett annat sätt att möta och ta emot det liv som man lever i. Och jag tror att vi får be om fred för vår jord. Vi får ta hela Tingsryd i en enda klump och be om andliga skeenden eller vad vi kallar det för eller något annat. Men Paulus säger, innan ni gör det, det viktigaste är att vi ber för människor, personliga böner. Att vi tackar för alla människor, för det vill Gud. Ja, det tredje är inget böne, eller vad heter det, böne, ingen bibelvers precis. Ojsan, jag är lite slapp den här tösen. Jag ska se hur det går här. Ja, det är min flicka det. Nu blir jag lite förvånad själv, och Monica blir väl ännu mer förvånad kan jag tro. Hon är 12 månader gammal. Hon har en bror. Hon heter Lisa. Hon har en bror som är lite äldre. Ja, hon är jättefin. Fast hon är konstigt att hon inte har lärt sig att börja gå. Pojken, hennes storebror, han gick när han var 10. Och jag själv, jag var i samma ålder ungefär. Jag kom ju inte ihåg riktigt, men jag tyckte jag hade lätt för att börja gå. Och jag brukar, jag vet inte vad det är. Hon sitter där rätt så nöjd. Ibland är hon lite missnöjd. Hon skulle nog vilja komma upp på sina ben. Och jag brukar säga det, hur svårt, men de här, titta på din brorsa, hur svårt kan det vara? Men res dig upp, gå. Då tittar hon lite på mig och sen fortsätter hon leka. Det får väl vara. Och så går tiden och jag har henne runt mig hela tiden. Det är ju så när man är förälder. Men lite irriterande. Hur svårt kan det vara? Hur besvärligt är det? Man har ben. Det är väl bara att räta ut dem och börja använda dem. Ja, det är jobbigt. Nu har det gått en månad till. Nu är det 13 månader. Hur skulle det vara om... Eller vad säger du? Ja. Så ja. Titta. Det kanske funkar. Ja. Så kan det vara. Ibland kan jag tänka på det sättet om mina medmänniskor. Hur svårt kan det vara att ta emot evangeliet? Och på något vis så säger Bibeln att längtan efter Gud, efter evigheten, finns nedlagd i varje människa. Skapade av Gud som Guds avbild, finns det där. Att resa sig upp på sina ben och ta de första stegen. I kyrkliga sammanhang brukar vi kalla det för trosteg. Och det är det faktiskt. Och jag tänkte det. Vi får inte glömma bort. Hur var det när du själv kom till tro? Har du alltid haft en stark tro? Aldrig tvivlat? Alltid haft, det har alltid varit enkelt. Glöm inte bort det. När man pratar med människor eller är bland vänner och de man har runt omkring sig. Det är ju så egentligen när ett barn ska lära sig gå. Det hjälper inte att föräldrar står uppifrån och säger: gå nu. Eller hur svårt kan det vara? Det uttrycket har jag faktiskt hört i ett sammanhang i kyrkan. När någon till slut tröttnar på en människa som liksom läser Bibeln och alla talar om evangeliet, hur man bara kan ta emot och allt är gratis och allt. Och ändå, hur svårt kan det vara? Det är inte så lätt alltid. Och för ett litet barn så börjar det ofta i små, små steg. Man reser sig upp mot en stol eller litet bord. Sen går man några steg. Och ibland kan det vara viktigt för oss att tänka på att föräldrarna är inte alltid där när barnet tar sitt första steg. De kanske tror det. De kan ha gått ett bra tag i all hemlighet. Så tror jag också det kan vara. När en människa ska komma till tro. Det syns inte alltid det som händer i människors liv runt omkring oss. Men din bön för dina medmänniskor, för alla människor, gör alltid sin verkan. Den är stark. Luther, han sa så här. Nu ska vi se vad jag hade det för någonstans. Att vi skulle be. Jag vet inte var det tog vägen. Ja. Inte långa böner, utan be korta och många och starka, hade han sagt en gång. Och vad det är som gör att de blir starka kanske är det att de bara kommer där liksom tillfället ges. Där det kommer i ens väg och det får bli förvandlat till en bön. En bön som Gud vill, den är stark efter Guds vilja. Det Gud längtar efter varje människa. Och det är ju så, när ett barn kommer upp på sina ben så är det ju hela rummet kan utforskas. Och sen blir det hela huset eller lägenheten. Får inte säga när du kommer ute och börjar gå i gräset och utforska gråsuggor och annat smått som får krypa på händerna och grässtrå och allting. En helt ny värld öppnar sig. våga ta det första steget. Och jag tror, mitt i allt så är det lite spännande tycker jag, för Bibeln är ju liksom den har ju mycket vi kan ta emot, så här Guds löften: be och du ska få, klappa och dörren ska öppnas, och ta emot Guds kraft, det finns för hur mycket som helst, och ungefär det, liksom allt är tillgängligt. Och så en utav andens frukter är tålamod. Det är lite spännande tycker jag. Alltså vi behöver tålamod. Och ett annat ord som för tålamod som är väldigt närbesläktat är ju uthållighet. Det är lätt att man ber en bön och så tänker man, som jag sa innan, för människor runt omkring oss, för situationer och allt. Och så säger man, jaha, det blev inte så mycket av det. Och sen tröttnar man och tänker det. Vi behöver tålamod och uthållighet. I Hebreerbrevet så står det så här. Ska vi se om jag hittar det. Kasta därför inte bort er frimodighet som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Mitt i det här där man tycker att man själv inte kan bidra så mycket, så gör Gud sitt verk. Jag skulle önska att du finge lita på det och ta med dig det hem. Det är så faktiskt. Och de tillfällen när man liksom verkligen får se det, de blir liksom heliga för en, och de vill man nästan knappt prata om. Men jag skulle vilja säga något lite och ge dig som uppmuntran. När vi hade bott här, Monica och jag, några år kanske eller något, så kom en person på något sätt i min väg. Lite korta samtal om något sådär, och jag på något vis så bara började det, och jag kände liksom att den här personen vill jag be för. Det var inte varenda dag, eller det var inte så ordningsamt. Men gång på gång så bara kom det, och det fick bli en personlig bön. Och idag så är personen döpt och är med i vår församling. Och jag har inget egentligen, har gjort minimalt i det hela. Men bett till Gud och lämnat det i hans händer. Evangeliet är ett glädjebudskap. Vi får be Gud om att få erövra det, återerövra det, att det får vara det i våra liv. Trots att världen ser ut som den gör. Och att det även på det personliga planet ibland är mycket som vill ta bort glädjen från oss. Den personliga bönen är den viktigaste, säger Paulus. Och den gäller alla människor. Vi behöver inte välja ut någon som vi precis tvunget, som vi tänker. Vi behöver inte välja bort någon, skulle jag vilja säga istället. Vi kan välja ut någon som vi ber ändå mer för. Men vi ska inte välja bort någon. Tacka för alla människor. Och ta emot tålamod och uthållighet. Ge människor runt omkring dig en chans och få börja. Visa också den svaghet och det tvivel som ibland finns i ditt och mitt liv. Det kan göra att en människa vågar tänka, ja, kan det vara så? Då kanske jag också kan börja tro. Jag också kan få ta mina första trosteg. Amen. Amen. Tack Gud för ditt ord. Välsigna Herre oss. Håll din hand över oss den här veckan som ligger framför. Tack far för alla dina löften. Amen.